Sådär. Dagens predikotext hämtar vi från Apostlagärningarnas 4:e kapitel från och med vers 1. Medan de talade till folket kom prästerna, tempelvaktens ledare och saddukeerna emot dem, upprörda över att de undervisade folket och i Jesus predikade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem fängslade till nästa dag, eftersom det redan var kväll. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro, och antalet män var nu omkring 5000. Nästa dag samlades stora rådet i Jerusalem, både äldste och skriftlärda. Överste prästen Hannas var där, liksom Kaifas, Johannes och Alexander och alla som var av överste prästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus av den helige ande och svarade dem: rådsherrar och äldste för vårt folk, om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han blev botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade, men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått, genom vilket vi blir frälsta. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var, och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem, och kom ihåg att de varit med Jesus. Och när de såg mannen som blivit botad stå där tillsammans med dem, blev de svarslösa. De befallde dem att lämna rådsalen och överlade sedan med varandra. De sa: vad ska vi göra med dessa människor? Att det har hänt ett märkligt tecken genom dem är uppenbart för alla som bor i Jerusalem, och det kan vi inte förneka. Men för att det inte ska sprida sig ännu mer bland folket, bör vi varna dem så att de aldrig mer talar till någon människa i det namnet. De kallade in dem och förbjöd dem att alls tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Då hotade de dem igen, men lät dem sedan gå. För folkets skull kunde de inte komma på något bra sätt att straffa dem, eftersom alla prisade Gud för det som hade hänt. Mannen som blev botad genom tecknet var ju över 40 år. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Kanske det har hänt dig någon gång när du var ett barn som gick i skolan, att läraren fick säga åt dig att vara tyst. Du får vara tyst. Shh. Så att du inte stör de andra under undervisningen. Eller om du inte har upplevt det, så har du nog åtminstone upplevt att någon av dina klasskompisar har fått den tillsägelsen. Tyst. I vår text är poängen att vi som Guds barn inte ska vara tysta. Här i världen kan vi få höra utmaningen tyst. Men vi ska inte vara tysta som Jesu lärjungar. Lärjungarna sa: vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Så de kunde inte vara tysta. Och vi kan se en del likheter här mellan Jesus och lärjungarna. Lärjungarna gjorde samma saker som Jesus och fick uppleva samma saker som Jesus. De predikade samma budskap. De predikade Guds rike. De predikade omvändelse, syndernas förlåtelse. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. De hade samma budskap som Jesus. De predikade lika öppet och frimodigt. De predikade inte i hemlighet, utan både Jesus och lärjungarna predikade öppet. Det ledde ju också till samma motstånd från de samma motståndarna, från de judiska ledarna i särskildhet. Och det underliga är att de fick det här motståndet, samma förföljelsen, när de, till och med när de hade gjort goda gärningar. Här hade Petrus precis botat en sjuk man, över 40 år. Och det ledde till, det var en av de sakerna som ledde till att de blev tillfångatagna och blev förhörda. Petrus påpekade i sitt försvarstal, om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man. Tänk vad konstigt att man blir tillfångatagen för en god gärning. Men oavsett hur mycket de judiska ledarna kämpade emot lärjungarnas budskap om Jesus, så hade ordet framgång. Oavsett hur mycket de försökte stoppa lärjungarna, så var det egentligen redan för sent. För redan på pingstdagen hade ju över 3000 kommit till tro och blivit medlemmar i den första kristna församlingen i Nya Testamentet. Och nu läser vi, många av dem som hade hört ordet kom till tro, och antalet män var nu 5000. Nu omkring 5000. Och det var ju ett resultat av att lärjungarna, de kunde inte vara tysta. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. De hade ju fått se, de hade ju fått vandra med Jesus under 3 år. De hade fått se mäktiga underverk som han hade gjort. De hade fått höra hans förkunnelse, hans predikningar. Ja, de hade ju också fått se honom lida och dö. Det hade ju gjort att de hade trott att nej, nu är det kört. Det här var dåligt. Nu ser det hopplöst ut. Men så hade de fått se honom uppstånden, levande igen. Och på pingstdagen hade de fått särskilda gåvor från den heliga ande. Inte bara frimodighet, utan också de kunde tala främmande språk och bota sjuka, som vi ser i texten här. Så de kunde inte vara tysta. Men det var ju också på grund av att de hade en tro på Jesus. Det är ju vad alla Jesu lärjungar har gemensamt. Alla som tror på Jesus är Jesu lärjungar. Så på grund av sin tro på Jesus kunde de inte vara tysta. Om vi jämför oss själva med lärjungarna, som säger att de kan inte vara tysta. Om vi jämför oss själva med dem, vilken slutsats kommer vi fram till då? Är det så att vi inte kan hålla tyst, eller är det så att det ibland kan vara mer bekvämt att vara tyst? Det känns lättare att vara tyst. Om vi tänker på den tid vi lever i, så finns det egentligen ingen ursäkt för att vara tyst. För det har aldrig varit lättare att tala om Jesus. Om vi inte skulle våga berätta för Jesus i ett samtal, så har vi alltid våra mobiltelefoner som vi kan använda för att sprida evangeliet. Men det kan finnas olika skäl till varför vi är tysta när vi borde ha berättat. Det kan vara rädsla. Vi kan vara rädda för att bli hånade. Rädda för att bli opopulära. Kanske att förlora vänner till och med. Men de här människorna som behöver få höra om Jesus, de som nu inte tror på Jesus, vi ska komma ihåg vad det står om de som inte tror på Jesus. Jesus sa, den som inte tror ska bli fördömd. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Det måste vi komma ihåg om de som nu inte tror på Jesus, att de har en väldigt mörk framtid, en mörk evig framtid framför sig. Och därför finns det är en väldigt allvarlig konsekvens av att vi är tysta. Sen är det också så att Gud vill att vi ska vara lydiga mot allt Gud säger. Och en av de sakerna han har sagt, det är ju genom Jesus, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Predika evangeliet för hela skapelsen. Det är ett bud som vi har fått. Det gällde inte bara de första lärjungarna, utan det gäller fortfarande. Men Jesus, han var lydig. Han var hela tiden lydig mot Guds bud. Och det var därför Jesus kom, för att ha en fullkomlig lydnad mot Guds bud. Han höll inte tyst. Han berättade. Han förkunnade. Han hade en fullkomlig frimodighet då han levde här på jorden. Och på grund av hans fullkomlighet och hans blod så har vi blivit frälsta i Jesu namn. Som lärjungarna säger, hos ingen annan finns frälsningen och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Varför är det inget annat namn som man kan bli frälsta genom än Jesu namn? Varför är det endast Jesu namn som duger? Jo, det är ju just på grund av att ingen annan människa har levt ett fullkomligt liv. Ingen annan människa kommer att kunna klara det. Det är endast Jesus som har levt ett fullkomligt liv. Och det är det enda som Gud, det är det enda som duger inför Gud. Fullkomlighet. Och hans blod, alltså Guds sons blod, som kan rena oss från våra synder. Därför är det endast Jesu namn som kan frälsa oss. Jesu namn. Jesu namn. Ett namn, det har ju olika funktioner som vi har pratat om lite tidigare också. Har du ditt förnamn, det anger ju vilken identitet du har, vem du är. På samma sätt är det med Jesu namn. Jesu namn ger dig en identitet. Du är en kristen. Du tillhör Jesus. Och du fick detta namn då du döptes i den treenige Gudens namn. Då pastorn sa, jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Så du är döpt i den treenige Gudens namn och alltså också i Jesu namn. Då fick du Jesu namn skrivet på ditt hjärta. Ett namn kan ju också fungera som för att beteckna tillhörighet. Du har ett efternamn och efternamnet anger vilken familj du tillhör. På samma sätt fungerar Jesu namn. Jesu namn säger att du tillhör honom. Du tillhör Jesus, din frälsare. Du tillhör Gud och du är ett Guds barn. Och därför kan du be till Gud. Jesus har skapat en väg till Fadern. Jesu namn, det är också, fungerar också på samma sätt som ett CV. När en som söker arbete ska komma till en arbetsgivare för att söka jobb, då måste den här arbetssökande personen ta med sig ett CV som visar vad han kan, vilken utbildning han har, vilken tidigare arbetserfarenhet han har. Och på samma sätt är det med oss när vi ska komma till Gud. Vi behöver visa fram ett CV för att få åtkomst till Guds tron, för att kunna be till Gud. Och på domedagen vill Gud kräva räkenskap för allt vi har gjort. Då behöver vi visa fram ett CV. Och Gud kräver ju fullkomlighet. Men då läser vi Galaterbrevet. Paulus skriver, alla ni som har blivit döpta har iklätt er Kristi rättfärdighet. Ni har blivit döpta till Kristus, blivit iklädda Kristus. Så vi är iklädda Kristus och vi har Jesu namn skrivet på vår hjärta. Så vi har ett fullkomligt CV att visa fram för Gud på domedagen. Vi har talat lite om det här med att vara tysta. Som Guds barn så behöver vi ju faktiskt också ibland vara tysta och lyssna. Vi vill först vara tysta och lyssna på vad Gud har att säga till oss innan vi vet vad vi kan berätta vidare för andra människor. Det som vi läser i Guds ord, det fungerar på många saker, på många olika sätt. För det första så ger det oss kraften som vi behöver för att kunna berätta för andra om evangeliet. Den helige ande skapar en vilja i oss att vilja dela evangeliet. Guds ord fungerar även så att det ger oss kunskap så att vi vet vad vi ska säga till andra människor. Ju mer vi läser i Bibeln, ju bättre förberedda är vi för att kunna berätta något för andra människor. Og i Bibelen så leser vi, og blir vi overtygede om, at det her budskapet, det gjelder alle mennesker. Den helige ande overtyger oss om det. Når vi leser om at Jesu frelsningsverk gjelder alle mennesker, som Johannes døperen sa, se Guds lam som tar bort verdens synd. Tar bort verdens synd. Hela verdens synd. Og vi leser i misjonsbefalningen, gå derfor ut og gjør alle folk til lærjunger. Alle mennesker. Og vi leser at Gud vil at alle mennesker skal bli frelste. At ingen skal gå forlorede. At alle skal få innsikt om sanningen. Så i Bibelen så leser vi at den her skatten som vi har, den vil Gud at alle mennesker skal få tilgang til og få høre. Når vi lever våre liv, da gir Gud oss muligheter at berette for andre. Gud gir oss muligheter at se hvilke mennesker vi kan bygge en bro til. At lære kjenne først, sen å bygge bro så at vi lettere kan dele evangeliet med den personen. Jo bedre vi kjenner en annen menneske, jo bedre fortroende får den personen for oss, så at vi lettere kan dele evangeliet. Og det finnes ulike sett vi kan dele evangeliet. Det er ikke bare gjennom samtal, utan även vi kan dele kristen litteratur som vi har her i kyrkan. Vi kan använda sosiale medier. Vi kan använda kläder som visar att vi är kristna, eller smycken och så vidare. Det finns jättemånga olika sätt att göra vår tro synlig för andra. Men en sak som vi inte ska oroa oss för, det är att det beror på vilka ord vi använder, hur vi formulerar oss. Vi ska inte oroa oss för att det beror på att vi använder finurliga argument. Utan det är Gud som ger växten. Vår enda uppgift är att så ett frö. Att så ett frö, det är vår uppgift. Sen ska Gud ta hand om växten. Vi läser Paulus ord i första Korintierbrevet. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, utan bara Gud som ger växten. Det är Gud som ger växten. Så oroa dig inte för växten, utan helt enkelt berätta för andra om Jesus och låt Gud ta hand om resten. Vi kan ibland vara rädda för hur andra människor kan reagera om vi berättar för dem om vem vi tror på. Men vi behöver inte vara rädda. Vi läser i Saltaren, på Gud litar jag och fruktar inte. Vad kan människor göra mig? Vad kan människor göra mig? Alltså, vad är det värsta som kan hända om vi berättar för andra om Jesus? Ja, kanske det värsta som kan hända det är att någon klottrar, taggar på dörren här uppe. Och det är ju ganska otrevligt förstås, men det är kanske någonting av det värsta som kan hända här i Sverige om vi berättar för andra om Jesus. I andra delar av världen är det ju faktiskt livsfarligt att dela sin tro. De lever i livsfara om de berättar för andra att de tror på Jesus. Om ingen skulle berätta om Jesus, då skulle stenarna ropa, säger Jesus själv. Efter han hade ridit in i Jerusalem och fariserna började klaga till honom. Säg åt dina lärjungar att vara tysta, sa de till Jesus. Då sa Jesus, om de tiger, då kommer stenarna att ropa. Alltså det är helt enkelt nödvändigt att Jesus får den äran. Jesus får vår lovsång, får vår tillbedjan. Det är helt enkelt nödvändigt att någon gör det. Om ingen skulle göra det, då kommer stenarna att ropa. Och apropå stenar, så är det faktiskt något Petrus predikar om här. Han citerar en vers från Saltaren. Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Han säger alltså att den här profetian har gått i uppfyllelse. Stenen som husbyggarna förkastade, alltså när de judiska ledarna korsfäste Jesus. Och han har blivit en hörnsten, alltså att Gud uppväckte honom från de döda. På så vis har han blivit en hörnsten. En hörnsten är en nödvändig del i byggnaden. Och på samma sätt är Jesus en nödvändig del för hela byggnaden, alltså Kristi kyrka, som vi är en del av. Och Petrus skriver om det i sitt första brev. Kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor, men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Det står ju i skriften. Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Petrus talar också om en klippa. Jesus är en klippa. En klippa, den står fast och stadigt hela tiden, oavsett hur många vågor som slår och slår emot den. På samma sätt är det med Jesus. På samma sätt är det med vår bekännelse på Jesus som Messias och Guds son. Den kommer aldrig att förstöras. Ingen av våra fiender kommer någonsin att kunna förstöra bekännelsen, den kristna bekännelsen. Jesus sa till Petrus, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. På denna klippa, alltså på bekännelsen om Jesus som Messias och Guds son. Bekänn därför din tro frimodigt. Bekänn din tro på Jesus. Hos ingen annan finns frälsningen. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader, tack för att det är du som ger växten. Tack för att du har gett växt så att vi har fått höra om Jesus. Tack för att du sände oss människor som har predikat för oss om Jesus så att vi kom till tro. Hjälp oss att göra samma sak, att berätta vidare för fler människor så att de kan komma till tro på Jesus. Tack för att du har gett oss din son. Hos ingen annan finns frälsningen. Amen.